Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och jag rycker till. Klockan är 03:37. Min djupsömn slits i stycken på bara någon sekund. Min fru panikskriker och jag hör inte riktigt vad hon yrar om förrän hon upprepat samma mening för tredje gången. Jag känner huvudet. Ring förlossningen. Med de orden var alltså barn nummer två på väg att födas. Du lyssnar till Babys podcast och spänningen är total. Jag heter Karina, jag är barnmorska och jag vill välkomna er alla där ute. Och så vill jag välkomna dig, Niklas Nilo Gran.
Ja då, tack så mycket. Kul att få vara med i er podd.
Ja, du är inte bara pappa utan du är hiphopstjärna och ena halvan av pappa och sånt.
Jajamän, det stämmer mycket bra. Bra research.
Eller hur?
Ja.
Det du hörde Niklas, det var alltså dina ord och inte för så länge sedan.
Nej, snart 3 månader sedan.
Ja, berätta, vad hände? Ni födde barn.
Ja, det gjorde vi i korta drag. Så. Mm. Nej, men det var, ja, det var en förlossning som var väldigt spännande på många sätt. Alltså dels så var det ju en förlossning som skedde i helt andra tider än den första förlossningen skedde. Det är ju coronakris och ett annat barn som man var tvungen att ta hand om samtidigt som min stackars fru mådde riktigt dåligt under graviditeten, den andra graviditeten.
På så grund av coronan måste jag fråga då, eller ja. I sin graviditet?
Nej, i graviditeten.
Ja.
Vi har varit väldigt isolerade sen coronapandemin bröt ut. Så att det har varit en det var en berg- och dalbana sista tiden framförallt. Men vi väntade och till slut så var det väl dags. Trodde vi, men det tog några extra dagar än vad BF var beräknat till liksom. Så att vi gick långa promenader och så här försökte få igång det, men då till skillnad från första gången så vi visste ju också att det här skulle kunna gå väldigt mycket snabbare och det gick redan väldigt snabbt första barnet vi fick. Så att vi mitt i natten så började det. Och det var ganska chockartat. Jag sov ute i vardagsrummet för jag snarkar så jävla mycket. Så jag hörde bara ett skrik. Precis som du sa i inledningen här att min fru sa Niklas ring för nu känner jag huvudet. Och som sagt så visste vi att det här skulle gå förmodligen snabbare än första barn. För det har alla sagt som har mer än ett barn att det kan gå snabbare. Men att det skulle gå så snabbt att man kände huvudet och att hon vaknade upp med så här rejäla verkar från ingenstans nästan var ju helt sjukt. Förra latensfasen som vi hade var ju mycket längre känns det som. Men jag ringde i alla fall och pratade med... nu behöver jag inte säga vilken förlossning då. Men pratades vid med en kvinna som instruerade mig vad jag skulle göra och hur vi skulle gå tillväga. För att hon sa att det blir förmodligen att ni får föda hemma. Och det ville vi ju absolut inte. Utan vi ville komma till BB och ta det lugnt och fint. Men det var lite panik där faktiskt. Hon sa till mig att jag skulle gå och hämta massa rena lakan och lägga ut på sängen. vilket jag gjorde. Och sen samtidigt så ringde hon på ambulans som var här bara på 10 minuter, en kvart. Helt galet alltså. Och när de stövlade in i lägenheten så, ja, jag vet inte, jag var lite borta. Jag stod typ på och visste inte vad jag skulle göra när de traskade in och höll på och skulle undersöka min fru. Jag ställde mig lite och diskade och sådär. Konstig panikreaktion liksom. Väldigt lugn, men lite så här robotaktigt lugn. Konstigt lugn.
Ja, du gjorde andra saker än vad en barnmorska skulle göra. Ja, jag skulle ju inte direkt ställa mig och diska om jag har en födande kvinna framför mig.
Nej, men det var så mycket
personal.
Det var så mycket folk. Det fanns inte plats riktigt i rummet. De ville bara att jag skulle gå någon annanstans. Och min son låg och sov, så det fanns inte mycket annat att göra än att diska.
Men jag måste fråga, var ingen föraning liksom med verkar och så kvällen innan?
Jo,
eller dagen innan?
Men det här liknade ju inte riktigt första förlossningen med förvärkar och sådär. Och vi trodde väl någonstans att det skulle vara ungefär likadant, men det var inte på samma sätt. Så de här förvärkarna som hon hade och latensfasen var inte alls lika stark och stegrande. Utan det var mer att hon kände värkar och jag tror vi klockade någon dag innan och bara nej, men det här är absolut ingenting. Men sen bara blev det jätteintensivt där då när hon vaknade upp mitt på natten och sådär. Och då kände hon ju huvudet också. Men sen då när personalen väl hade kommit och ambulansen var där så sa de att det kan hända att vi hinner in till sjukhuset ändå. För att det kändes som att det stannat av lite. Förmodligen på grund av att min fru hade sån panik. Hon ville inte att barnet skulle födas hemma, så då på något sätt så stannade verken av. Men så de sa att ja, men ni får följa med ambulansen, och skulle det vara så kanske bara kommer ambulansen. Och jag fick följa med, sitta längst fram. Men det höll sig och vi kom hela vägen fram till förlossningen till slut. Och fick jättebra hjälp. Och då hade det verkligen stannat upp alltihopa. Det kändes som att det var en liten sköldpadda som stack ut huvudet. Och sen kröp in igen på något vänster. Även att det inte var riktigt så.
Men kunde du se huvudet? Eller känna huvudet?
Nej, vid något tillfälle? Nej. Det var när min fru kände mellan benen. Liksom, och det gjorde inte jag. Men det gjorde däremot personalen som sa att vi kanske hinner in. Och så gjorde vi det. Men då, alltså då var det var så konstigt, för att då var det nästan som att vi fick börja om från början på något sätt. Efter chocken i min frus kropp har lagt sig. Så då tog det nästan längre tid än vad det gjorde för första barnet när vi väl var på förlossningen. Konstigt nog. Det var annorlunda på många sätt.
Niklas, får jag förklara för våra lyssnare vad det är som händer i kroppen? För det är ganska typiskt, väldigt klassiskt där du beskriver. När vi har två system i kroppen, vi pratar väldigt ofta om det här, det är kamp och flykt och det är lugn och ro. I lugn och ro så föder vi, för det är också födandets hormon oxytocin. I stress, panik, flykt, där stannar vi av. Där kommer adrenalinet som liksom lägger locket på. Oxytocinet och gör att sammandragningar verkar inte längre hjälper livmodern på det sätt som den bör göra när vi föder. Så helt korrekt, förlossningen stannar ju av därför att man oftast vill förflytta sig till den plats där man känner sig trygg och vill föda. Om ni hade bestämt innan att ni skulle föda hemma, så hade det varit en helt annan sak för din fru. Då hade hon fött därefter. Men nu valde hon och hennes kropp att liksom stanna upp en stund. För att komma in till rätt ställe. Alltså
ja, det
i det
är väl häftigt.
Sjukhuset. Visst är det häftigt. Och visst är kroppen klok.
Ja, det kan man säga.
Alltså det är ju galet det som händer. Men, och det kan vi ofta se att man ringer till förlossningen, vi svarar och man säger jag har jättetäta sammandragningar och haft så ett tag. Mm. Jag vill komma in, vi säger välkommen in. När de kommer in till förlossningen så är det här du beskriver, att förlossningen har stannat upp och det tar en stund till innan det kanske kommer igång. Såklart inte för alla, men för väldigt många. För under den tiden så har du liksom varit på det som är sen gammalt, till stepp och savann. Den gamla hjärnan för urminnes tider, den har liksom stannat upp och vilja pausa kroppen till att du är i säkerhet just.
Men, då, men visst måste det vara att det är till en viss gräns. Alltså man kan ju inte ha kommit så långt som att man har börjat krysta och sen lägger kroppen ner. Utan det måste väl vara när man ändå är i någon form av skikt till att kunna stanna av det med adrenalin då.
Ja. Exakt, korrekt. Så är det. Och om huvudet hade varit mer ute, nu kanske hon touchade huvudet. Ja, hade precis. Huvudet varit en bit ute, då hade ni fött hemma. Ja. Och det händer ju. Även om det inte är så vanligt för de som inte på förhand har bestämt och planerat en hemfödsel. Men de jag har träffat som har fött hemma, det är klart att det är ett lite scary moment. Men de är väldigt nöjda med sin förlossning eftersom den oftast då har gått väldigt snabbt.
Ja, men jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna vara, särskilt i de här coronatiderna, trevligt att föda hemma. Men alltså, min stora oro ligger ju att om någonting skulle gå snett, att man kanske inte har annan personal där som kan hjälpa till och utrustning. För att, jag vet inte, men det är väl bara någonting jag har tänkt på. Och varför jag inte skulle vilja att vi födde hemma egentligen. Mm. Bara om det skulle komma komplikationer uppstå.
Ja, och det är kanske så många tänker. Å andra sidan så säger man ju att man rekommenderar att föda hemma om du har ett visst avstånd. Inte sjukhus ifall om att någonting skulle hända. Ja. Men alla vill inte eller kan inte föda hemma, så är det. Men har man den önskan så finns det god information och det finns flera team som är hjälpsamma och är beredda att hjälpa en, stötta en i det, barnmorskor. Så det kan du fundera på till nästa gång kanske, om det blir en.
om det blir nästa gång.
Om det blir en. Men du, hur kändes det då när du står där och barnet är på väg? Du går ju inte direkt in till disken, eller hur? Utan du inväntar ändå personalen. För det är så vi gör, ska jag också säga. När vi får ett samtal där vi då ser, eller att vi hör rättare sagt, att barnen är på väg. Då tillkallar vi parallellt en ambulans. Mm. Om det nu inte är en hemmafödsel då. Så att då gör vi det och sen så är den på väg och sen finns vi ju med i telefonen för att ge information, för att instruera. Jag har haft en del bebisar som har fötts via telefonlänk på det här sättet där vi då har
grattis!
Ja, precis, coachat partnern att hjälpa till då.
Ja, nej, men jag pratade med en jättelugn kvinna som verkligen instruerade mig på alla goda sätt man kan göra. Jag har ingenting att klaga på. Jag ställde mig inte och diskade då inte.
Nej, jag förstår. Nej, vad gjorde du med att ta fram lakan?
Nej, men jag hann inte så jättemycket mer. Alltså, det var bara var när jag minns faktiskt inte riktigt. Det var lite svart, tror jag. Men jag var ju med min fru såklart.
Kunde du behålla lugnet?
Ja. Mm. Ja, men jag blir nog lugn och inte hispig när det uppstår sådana situationer. Jag blir nästan lite känslokall typ, för att kunna behålla lugnet.
Och det är väl så vi reagerar också, att när vi verkligen måste, då tar vi oss till sans och så uträttar vi det vi måste göra. Ja. Hur var det för din fru? Vad kände hon? Alltså nej, att hon kände huvudet rent emotionellt.
Alltså verkligen panik. Hon skakade hela kroppen. tyckte det var super obehagligt och läskigt. Och det var också annorlunda, för förra förlossningen så gick jag alltihopa väldigt lugnt och metodiskt till, och vi hade gått på profylaxutbildning eller kurs då, och fått lära oss det här med andningen och vad jag skulle göra, och ja, men och allt gick verkligen så som man hade hoppats på. Så vi hade ju tänkt att det skulle gå enligt facit den här gången också.
Vem hade sagt
det? Men det är inte.
Vem hade sagt att det skulle vara likadant som förra
gången? Nej, men alla säger ju alltid att ingen förlossning är den andra lik. Men precis. Vi hade tänkt att det skulle vara ungefär detsamma, fast kanske att det skulle gå lite snabbare. Men istället så gick det väldigt snabbt där i början. Men sen som du säger där med adrenalinpåslaget och sånt, så blev det lugnt sen, och sen tog det jäkla tid innan han kom ut jämfört med första.
Hur lång tid tog det från det att ni kom in till sjukhuset?
Oh, svårt att säga. Jag tror vi kom in typ vid 4 tiden kanske, och sen så föddes han vid 11. Så att det var ändå en del timmar där.
Ja. Och då hann ni att uträtta det du ville göra som ni hade lärt tidigare på kursen. Vara nära, ja. Stötta, ge massage, stryka, ja. Här, säga de där fina sakerna.
Bada.
Ja,
gud, dricka smoothie och spela skön avslappnande musik och hela kittet. Nej, men det var, alltså, jag tyckte det var fantastiskt här när vi kom in. Sen var krystfasen, kändes lite längre också än förra barnet. Så att det var mycket, det var lustgas och försöka stå ut med det här för min fru. Men jag tyckte att hon var fantastiskt grym. Alltså från början till slut. Och kom ändå ner i lugnet och försökte hantera smärtan och gjorde det på ett jättefint sätt. Och jag stod bredvid.
Ja, men det gjorde du bra. En fantastisk coach. Det där stödet är mycket viktigare än vad vi tror. Att stå där bredvid, vilket är pappa eller en annan partner eller en annan medföljare. Du känner ju din fru bäst och kan få ner henne i lugnet. Och nu börjar du ju också känna igen dig i situationen från barn nummer 1. Som också måste ha gett dig en viss trygghet, eller hur?
Ja, nej, men det tyckte jag. Till skillnad från första förlossningen så kände jag mig mycket mer avslappnad och närvarande emotionellt faktiskt. När vi väl var där inne på förlossningen, då kändes det mycket mer behagligt för mig. Så. Det var inte samma oro som jag kände förra gången. Sådär.
Funderade du någon gång på vad gör jag om barnet kommer?
Hemma?
Hemma.
Nej, ja, men jag var ju mentalt inställd på det. Jag tänkte att det får ju bli som det blir liksom. Men då kändes det väldigt skönt att ha någon i luren som man kunde prata med, som kunde instruera en. Så att jag var ju faktiskt förberedd på det, men jag kände mig väldigt rädd. Jättekonstig känsla i bröstet där. Verkligen. Där fick jag också ordentligt med adrenalin i kroppen, kände jag. Men jag vet inte, jag skulle väl bara gjort som jag sa på telefonen och försöka så gott det gick. Men det skulle ju vara hemskt. Jag skulle verkligen inte tycka om det. För jag litar så mycket på människor som arbetar kring födslar. Och tyckte det var så skönt att bara lämna över det första förlossningen. Och var väldigt, väldigt skönt att kunna få göra det andra förlossningen också. Lämna över ansvar till de som är proffs. Man vill inte stå där och fippla. Det är helst inte.
Nej, men du hade varit världens bästa barnmorska om du hade blivit tvingad till det.
Jag tror det.
Ja, helt säker. Det hade gått jättebra.
Men om nu... det är någonting som låter i bakgrunden så kan det vara min yngsta här då. Ja. Jag hoppas inte hör så mycket på inspelningen.
Nej, men det är bara gulligt. Jag säger att det är, när vi spelar in så är det fortfarande coronatid, så att vi spelar in via länk, via Teams och inte i studio. Så det är bara gulligt om vi hör små bebisar i bakgrunden. Milian är
Lilienheten.
Precis. Och innan så är det Elias.
Snyggt. Gud. Precis. Elias och Milian.
Jättefina namn. Du, fick du, såg du när Milian födde, alltså när han var på väg ut sen, huvudet var på väg? Eller var du vid
frus
huvudända?
Nej, men det, så var det första gången, att jag var precis vid huvudet och hela tiden och bara fanns där liksom och peppade och sådär. Och hon höll mig så hårt då, första förlossningen. Det gjorde hon visserligen andra gången också nu, men då hade vi faktiskt pratat innan om att jag hemskt gärna ville se när barnet kom. Och det var en underlig syn alltså. Fick man, då så sa jag, sa till barnmorskan, du får säga till mig när huvudet kommer för det här vill jag se. Och då stod min fru på alla fyra och så sa de att ja, men nu är det dags. Och så bara sprang jag om och fick se då. Och då hade huvudet kommit ut. Och precis när jag såg det, då bara... Så började
han skrika. Han skrek, ja.
Och det var så kul. Bara ett litet blått huvud som sticker ut mellan benen på hennes fru som bara gallskriker. Det var fantastiskt. Fantastiskt. Väldigt, väldigt, väldigt komiskt. Komiskt och berörande och... Alltså alla känslor på en och samma gång. Men jag började typ skratta. Jag tyckte att det såg helt galet ut.
Känslorna var all over the place, som prins Daniel sa.
Verkligen. Ja, men det är så det. Det, verkligen. Och sen kort efter så kom han ut. Och då, till skillnad från första förlossningen, så var jag mycket mer emotionellt med. Sådär. Jag kände bara lycka. Och jag tror till och med faktiskt att jag fällde en liten tår efter jag sett huvudet där. Och det är så konstigt, för jag är en väldigt känslosam människa. Men när mitt första barn kom så kände jag inte så mycket mer än att bara att det här var bara jättenaturligt och härligt och kul. Men det var inte som att jag blev så här helt tagen, som vissa beskriver det. Utan min kärlek till Elias då, det har liksom successivt kommit, börja från noll. Det här är bara en liten baby som blankt papper, och sen så har liksom känslorna för honom så här klättrat med åldern. Men det var lite annorlunda med barn nummer två, för att där var jag liksom mycket mer med på en gång och hade redan en del kärlek för det här barnet, alltså direkt på något konstigt fönster. Det hade jag såklart för Elias också, men det, jag var mer med emotionellt, för att jag kanske visste vad jag hade att vänta mig, jag vet inte.
Men det är häftigt att du säger det, att det faktiskt kan vara annorlunda. Och det är ju inte för alla att känna den där totala lycka, kanske man gör, men för vissa inte direkt, utan Nej. Det får liksom ta sin stund.
Men det är ingen som har sagt det till mig tidigare. Det var nog Helene Fagreo som var gäst i vår podd som pratade om att jag inte var ett UFO.
Nej, min fantastiska barnmorskekollega, ska jag säga.
Precis.
Helene Fagreus. Ja.
Nej, men och det var himla skönt att höra. För jag har ju bara hört massa stories som män som aldrig gråter. Macho män som när de helt plötsligt får hålla sitt barn för första gången, då brister allt. Jag känner inte alls på det sättet. Och jag är för det första ingen macho man. Men då kanske var lite tvärtom. Jag vet inte. Men det kändes bara helt naturligt och helt fantastiskt, båda födslarna. Men den här gången så var jag lite mer med emotionellt. Och jag tror jag visste vad jag hade att vänta mig lite mer kanske.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men jag tycker det är härligt att det får vara annorlunda och att det inte behöver vara det där omedelbara och det där totalt självklara. För så funkar vi inte.
Nej, och sen är det ju också en himla fin känsla det här när man börjar från noll med ett barn och sen så får det stegra. Alltså det stegrar fortfarande. Han är 2,5 år nu, min äldsta. Och jag känner för varje dag, varje gång jag lär sig någonting, varje gång vi kramas, så det blir bara starkare och starkare vårt band mellan varandra. Och det är så vackert att man känner att ja, men när man inte har några, man tror inte man kan älska dem mer. Det är en jävla klyscha visserligen, men det stämmer så bra. Då bara öppnas en ny kärlek på upp i kroppen och så älskar man mer. Det är helt galet. Så att man går och svävar runt lite på moln här bland skriken och bara känner väldigt, väldigt mycket för de här två underbara barnen. Mm. De är fantastiska.
Det där med anknytning är ju så viktigt och många tror att det måste infinna sig omedelbart när i födelseögonblicket eller redan innan. För det är ju faktiskt så som man kan knyta an till sitt barn under graviditet. Mm. Men för vissa, återigen, det tar längre tid. Och att återskapa eller skapa den anknytningen, det kan man faktiskt göra sen senare. Annars skulle vi ju ha svårt att knyta an till exempel adopterade barn som kommer månader, kanske år. Ja, när de är så gamla. Så att, nej, kroppen
men skulle
har
sitt... Skulle du påstå att det brukar vara lättare för kvinnor som har burit runt barnet i magen att knyta an snabbare än partnern?
Ja, det skulle jag nog tro att det är. För att man lever ju med barnet väldigt mycket närmare sig.
Mm.
Men det kan absolut vara likadant för partnern också. Och vi säger ju oftast att man är förälder redan när man plussar på den där stickan.
Ja, just det.
Och det är där man börjar anknytningen. Och sen om man behöver liksom fylla på det till fullo sen senare, det är ju för vissa. Men det ser olika ut. Men absolut så tror jag för de flesta så är det i början en större anknytning som kvinnan känner. För att hon lever med dess hormoner och barnet som växer. Och man känner sparkar, man känner hjärtljud och allt det där mer ofta än vad barnen gör.
Ja. Ja, så är det nog lite kan jag tänka mig.
Men det är därför som vi säger att vara nära magen som partner också. Du kan också lyssna och du kan också klappa och du kan också sjunga och få den där connection med barnet i magen. Det är också fint.
Det var ju skillnad dock med barn nummer två. Det fanns inte alls den tiden att ligga still och sjunga och klappa på magen och känna sparkar och sådär. För då hade man ju en annan som pockade på uppmärksamheten. Så det var ju också annorlunda.
Ja, såklart. Men man gör det på sitt sätt. Okay. Och det blir bra. Tänk om man har 10 barn då.
Oh,
det blir, ja, men det blir inte...
Jag på stickan och sen bara, vi ses när det är förlossning.
Ja, nej, men man knyter inte alla, knyter an till alla sina barn. Så är det. Men du, var det, när bebisen kom, kom den till mammas bröst direkt?
Ja, men jag satt bredvid och gullade och hade jättemysigt. Och sen mamma kämpade, fattade tag i bröstet till slut. Och sen låg de där ett bra tag. Sen när min fru skulle upp och duscha och gå på toaletten och sådär, då fick jag honom. Och det var nästan exakt som förra förlossningen också. Det var... En ljuvstund. Väldigt härligt.
Hud mot hud.
Ja.
Mm.
Fick han burra in sig i mitt håriga bröst. Det tyckte han om.
Ja.
Han kunde inte säga så mycket annat. Jag tror att han tyckte om det i alla fall.
Men barn är ganska bra på att tala om där de inte gillar.
Ja visst.
Nej, och man märker när de gillar det också. Ja.
Det var jättehärligt. Det var det verkligen. Och sen fick vi ju faktiskt stanna kvar också. Det var också en stor oro nu med coronapandemin. Att för det första får partnerna följa med. Ja, på det sjukhuset som vi var på, då gick det bra. Men man fick inte det på nästan något annat sjukhus i våra områden. Så att vi hade ju tur att komma till rätt förlossning och sen på BB. Och på BB fick jag stanna kvar också. Men vi fick hålla oss mest på rummet. Men jag hade så låga förväntningar på det där. Eller jag hade väl förberett mig på det värsta, att jag inte ens skulle få vara med på förlossningen den här gången. Så att allting kom bara som en stor bonus. Det var kanon verkligen. Vi hade det så lyxigt och trevligt där en hel dag efter också, när vi verkligen kunde andas ut och bara ligga och gulla med Emilien då. Det var magiskt. Och god mat hade de också.
Ja, men fantastiskt.
Ja.
Men du, för det var någonting som jag tänkte fråga om. Ni har fött i coronatid, och det är ju verkligen en extrem tid som har varit och pågår just under denna tid när vi sänder det här. Vi hoppas att den snart är över, men inte ännu. Hur gick tankarna innan? Var det extra oro just med tanke på coronan?
Jag kan sammanfatta det jag har sagt innan lite sådär. Men vi var ju superoroliga. Och var ganska rädda för att bli sjuka. För även att vi kanske inte var i någon riskgrupp sådär. Det visste man faktiskt inte i början där, hur det var med gravida och så. Och med småbarn, hur de påverkades av corona. För det var, vi ska ju komma ihåg att vi födde ju när det typ pikade nästan. Och då jag tror att den största oron var att bli smittade precis innan, för att det skulle bli så jobbigt för min fru också att föda när man har feber. Så jag visste inte ens hur det skulle gå till. Sen var det också att då skulle inte jag få följa med och kunna vara ett stöd heller. Så det var ju värsta mardrömmen som skulle kunna hända. Och så vi var superisolerade. Vi var så noga innan förlossningen här och försökte verkligen att vara noga med att tvätta händer och inte åka någon kollektivtrafik och bara spritade händerna tills de var helt fnasiga. Men vi fick aldrig smittan, vilket var fantastiskt skönt. Och sen blev det ju bara en bonus med allt det här att jag faktiskt fick följa med till sjukhus, för det var ju också lite osäker, eller till förlossningen då. Och jag fick stanna kvar tillsammans med min nyfödda son på BB sen också. Så det var fantastiskt, men det var ju, och det är ju fortfarande det nu, sen han kom och tiden efter har vi fortsatt vara supernoga med det här. Jag har både haft kollegor och kompisar som är insjuknat. Som tur har alla blivit friska, men det är ju en förjävlig sjukdom, ett förjävligt virus. Så att vi fortsätter att vara försiktiga, och så svär vi åt alla ute i parker och sådär när vi försöker gå ut som inte håller avstånd. Ja. Ser vi de här arga människorna som tänker att varför kan inte människor tänka som vi? Ser ni inte att viruset fortsätter spridas? Ja. Så är vi sura.
Ja.
Ja,
men jag tycker vi har ett ansvar alla att tala om för varann att vänligt men bestämt håll avstånd.
Mm,
vi kan inte göra någonting annat idag. Vi måste göra det för allas vår skull. Men
det som har varit då positivt i all ångest och oro med corona har ju också varit att vi har fått så otroligt mycket tid tillsammans med familjen.
Ja.
Alltså jag har jobbat hemifrån, korttidspermitterad. Bara jobbat några timmar om dagen och sen bara hängt med familjen. Och så här närvarande tror jag aldrig att jag kommer kunna vara igen. Mm. Det har varit helt fantastiskt faktiskt. Det har varit jättehärligt att vara med min äldre son också så pass mycket som jag har varit. Och det har ju varit, det har ju också ändrats nu när vi har två barn, att jag har fått ta det större ansvaret för vår äldste. Så att vi har haft sånt överflöd av kvalitetstid så att det inte är klokt. Och det är jag supertacksam för. Om man ska se något positivt med den här pandemin.
Ja men det ska man ju faktiskt göra. Vi måste lyfta det som är positivt. Och det här stämmer ju in på väldigt många som du säger. Att man har fått mer tid för familjen. För sig själva, för tankar, funderingar. Bara att vara på ett sätt som vi kanske inte tillåter oss annars. För att vi ska vara duktiga, präktiga, vi jobbar mycket och så vidare och så vidare. Nu har vi tvingats, många har suttit i karantän. Och det är klart att vi vet ju att många inte har mått bra. Men jag tycker det är jätteviktigt att lyfta positiva sidor av coronan också. De som finns. Tillbaks till när Milian föds. Får du klippa navelsträngen?
Ja.
Är det viktigt för dig?
Nej. Kanske inte egentligen. Nej. Men det är väl lite så här. Jag vet inte om.
Viktig symbol.
Jag tänkte precis säga om det var lite symboliskt på något vänster. Men. Jag tror att jag skulle inte bli ledsen om jag inte gjorde det. Men det är kul när man får frågan och man får göra det. Det är häftigt liksom. Att man får klippa det som förbinder. Det är lite sorgligt också. Att jag klipper av bandet mellan mitt barn och mamman.
Ja, fast det
är ju, om man tänker så.
Ja, fast å andra sidan så gör det ju faktiskt något fint när barnet får kontakt med dig och
klämvärlden. Nu klipper vi till mamma, nu kan du komma till pappa. Kom här,
ja, ja inte bara för det, men där kan man inte hänga hela livet.
Nej, det är väldigt sant. Nej, men ja. Det har jag gjort med båda barnen.
Jag gillar ju sen avnavling och det vet de som följer oss. Så jag brukar vänta bra så länge. Wait for white kallar vi när vi väntar på att navelsträngen blir helt vit. Och det kan ta många minuter. Men det gör ingenting.
Det gjorde vi med. Vi hade skrivit det i förlossningsbrevet också.
Ja.
Sen avnavling, tack.
Ja.
Och så blev det så.
Så blev det så. Mm. Ja, men det var mycket som blev som ni ville. Vi brukar ju fråga alla kvinnor som lämnar oss efter att ha fött barn och varit på BB. Så frågar vi om förlossningsupplevelse. Mm. Och där vill vi ha en siffra och den är från 0 till 10. Där 0 är sämsta upplevelse och 10 är bästa upplevelse. Mm. Vi frågar tyvärr aldrig pappa. Partner, medföljare om det. Men därför så ska du idag få säga hur skulle du skatta om det nu är möjligt. Vad skulle du säga för siffra på förlossningen med Milian?
Ja men det är ju lite knivigt va? Det är ju svårt. Men skulle jag sagt mitt första barn så skulle jag sagt en 9 av 10. Därför att alltihopa, ja men det kändes som att det tågade på efter regelboken. Den här gången så tyckte jag nog att det var till en början säkert en 2 då va?
Ja.
Det var så hemskt att förbereda sig på att föda hemma.
Ja.
Men sen när vi väl kom in och så steppade vi ju upp de där siffrorna lite grann. Och jag skulle säga nog trots allt att vi ändå låg på 7-8. För min del i alla fall.
Ja men nu är det för din del. Eller det är du som
ja, nej, men jag tyckte att
har möjlighet att...
Jag tyckte verkligen att det kunde inte bli så mycket bättre när vi väl kom in. Så ja, men låt oss klippa till med en 8 då.
Ja, perfekt. Vet du varför vi frågar?
Nej.
Mammor. Det är för att när man skattar sin förlossning sämre och då har vi någonstans runt 5. Då brukar vi erbjuda samtal eller att man återkopplar mer till sin förlossning. Det gör vi i och för sig alltid säger att det finns en möjlighet. Så det finns för alla oavsett siffra.
Men kanske, skulle jag sagt en 2, då skulle jag kanske kunna få samtala lite sådär.
Ja, precis. Men det kan vi köra ändå efteråt.
Ja, det är bra.
Ja. Nej, men jag tror att det kan vara extra viktigt för dem som tycker sig ha haft en lite sämre förlossningsupplevelse.
Visst.
För oss är det också viktigt att kvinnor och de pappapartner som finns, att alla har den bästa av upplevelser. Mm. Och vad vi vill, syftet med det är ju att ska det bli fler barn så vill vi att den ska bli bättre. Ska man leva med det så vill vi att upplevelsen över tid ska bli så bra som möjligt. Att man förstår verkligen varför det blev som det blev. Mm. Ibland finns inga svar. Ibland kan man bara behöva prata av sig, vilket också är väldigt viktigt för att gå vidare. Det är tufft att föda barn på olika sätt, både fysiskt och mentalt. Och det kan vi behöva ibland hjälp med. Och då ska vi erbjuda den. Det tycker jag låter fint.
Och den
ska vara till er också, som har varit den bästa coach bredvid.
Yeah.
Ja, en del av födseln i det teamet, tycker jag.
Fint.
Niklas, du har ju en fantastisk podd, Pappa och sånt. Ni startar i januari, visst var det så?
Ja, vi har precis sagt tack och hej för den här säsongen. Så vi körde en första säsong där min bästa kompis Kalle fick barn. Vi började podden när de var någonstans i mitten av graviditeten. Spelade in lite här och där. Och sen kom deras barn. Och under tiden också så blir ju vi gravida också. Och så kom vårt barn också. Så vi hann med två barn under första säsongen.
Vad häftigt.
Och fick med. Det känns viktigt för oss att man. Att lyfta det här med. Pappans roll i det hela under graviditeten, under förlossningen och sen första tiden efter. Vi har mycket snack om känslor och såklart mycket praktiskt också. Men vi vill ju bli de bästa pappor som det bara går att vara. Och då har vi gått in med inställningen att vi vet inte någonting om det här. Nu visste jag visserligen lite grann, för jag hade ju ett barn sedan tidigare. Men mycket där öppna sinnen och försöka ta in, vi har tagit in många gäster och sådär som har hjälpt oss med frågor och jag tycker ändå hjälpt oss att styra om skutan ibland så att vi blir bättre fäder än vad vi var.
Syftet med podden är alltså att nå ut till fler pappor.
Ja,
eller till alla.
Kanonpappor, ja men till alla. Det är väl, jag tänker också att det är många mammor som vill veta hur pappor fungerar och funderar kring vissa
Absolut.
Situationer.
Absolut, superviktigt.
Så att det är väl för alla. Men vi har fokat mest på pappasnack helt enkelt.
Ja.
Sådär. Många som skriver in och frågar saker och delar med sig av upplevelser. Så det har varit en väldigt berikande podd i många avseenden, tycker jag. Så vi ser fram emot säsong nummer två.
När startar ni?
Efter sommaren.
Ja, någon gång.
Nu ska vi ha semester.
Det är jätteviktigt. Men du, hur blir man en riktig kanonpappa?
Ja, det är det vi söker svar på. Har vi fått det i första säsongen? Jag vet inte. Men jag tror att det är viktigt att bara vara närvarande. Lyssna på sin familj. Typ. Försöker göra sitt bästa. Gömma sitt bästa så blir man säkert en kanonpappa också.
Ja.
Det tror jag.
Men det tror jag också.
Det är klart att det finns tricks och knep. Hur man ska göra när barn är skrikiga. Och när ens gravida fru mår riktigt dåligt och sådär. De kan hjälpa till för att bli en bra partner och pappa.
Men det är väl samma som graviditeten och födseln är unik, så är pappapartnerskapet och förhållandet till barnet och till sin fru är väl också olika. Vi måste få göra det på olika sätt och det är ju inte alltid ett sätt som behöver vara bra.
Precis.
Det kan vara flera sätt som vi gör det på.
Viktigt att prata om det i alla fall.
Ja, men det är det. Det är jätteviktigt och det är viktigt med den här igenkänningen, tror jag, som man kan ha i olika situationer. Det här att det är inte alltid så himla lätt. Det är inte alltid på rosa moln. Utan det är tuffa tider att vara småbarnsföräldrar.
Ja, det är fan tufft alltså. Det är det. Men det är
men mest, Det är gött också, exakt, och mer positivt. Men du, tips till föräldrar eller pappor. Vad brukar ni ge för tips i podden? Och vad skulle du vilja ge? Säg tre bästa tips.
Oh shit, vad du ställer mig i rampljuset här utan att jag har förberett någonting.
Men ja, men det
ska jag kan.
Ja, men, säg en då. Okay,
så här då, om du är tvåbarnsfarsa. Och om ja men fan ta ansvar mest för det äldre barnet då, om det lilla barnet ammas, det är väl bara jag kliver upp på morgonen klockan 5 ibland klockan 4 fortfarande för min tvååring går upp så himla tidigt och det gör väldigt mycket för familjen att jag gör det och det, då får jag kvalitetstid med honom på morgonen när jag drar till jobbet. Det är så många timmar där innan jag börjar jobba. Så det är kanon för alla. Sen. Jag var ju med. Ja. Jag är riktigt dålig. På att både minnas. Och att. Att vara effektiv. Så att. Jag försöker bara bli bättre på det. Jag försöker att ta ansvar som kanske inte alltid ligger för mig. Men i hopp och tro om att jag faktiskt kan bli bättre på att packa ihop alltihopa innan man ska dra ut. Att inte glömma det som jag brukar glömma. Jag tänker att man kan alltid bli sitt bästa jag. Och för det måste man arbeta lite ibland. Och sen ja men jag vet. Det hängde faktiskt ett citat i... på toaletten på landet som min morfar när han var i livet hängde upp där som jag alltid läste på utedasset och då stod det det minsta en far kan göra för sina barn är att älska deras mor. Det tycker jag är fint det citatet om man nu tror på att och vill ha en fin familj där kärlek står i fokus. Att det är viktigt att inte glömma bort sin partner och visa barnen kärleken om att älska deras mor. Det tror jag är en bra sak.
Jag tror inte man behöver krångla till det överhuvudtaget så himla mycket. Barn behöver inte så mycket resor och prylar och allt det där som vi kanske tycker är mer viktigt för oss, utan precis. De behöver gemenskapen och bara vara.
Ja,
tiden.
Verkligen. Man får ju visa, man är ju förebild. Får man visa dem? Man får visa kärlek.
Exakt. Du, jättefina ord från dig Niklas och så himla kul att ta del av en födelseberättelse på det här sättet.
Ja, vad härligt att jag fick dela.
Med en stark 8 blev det i upplevelse.
Ja, en 8 i alla fall.
En 8 i alla fall, ja.
Ja men det var en bra förlossning, det var det.
Ja, härligt. Du, vi vill ju att våra lyssnare ska lyssna även på er. Det finns ju många intressanta avsnitt som ligger där och fler kommer att komma i pappa och sånt. Mm. Men jag vet ju att du är ju inte bara poddare utan du sjunger ju. Och varmt och stort tack och lycka till med dina kids, Niklas. Men du ska få rappa lite och verkligen Niklas, framtiden är för oss alla och främst kanske för våra fantastiska barn. Så tack.
Ciao. Ja, hej.
Och scenen är din. Ha det gott.
Nej. Vi kommer aldrig tillbaka. Vi kommer aldrig mer hit. Kan inte ta något tillbaks men säger att vi inte ångrar ett skit.
Är det någonting vi saknar? Är det något vi ska bli? Finns det ingen som stoppar vår fart när vi brinner som en molotov med bensin? Sekunder kvar tills vi dundrar in i historien.
Det växer blommor där vi går. Igår så var det vinter. Sjunger samma gamla låt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.